Ja, god kväll allesammans och välkomna till vårat lilla möte här. Och vi ska ta och börja med bön, men för er som lyssnar via internet så började vi för en tid sedan en serie från Galaterbrevet. Och vi har gjort del 1 och del 2. Så ni får nog gå tillbaks ända till förra vintern, våren någon gång där, för att hitta de här, tror jag, för att vi har kommit emellan med så mycket andra saker. Men nu tänkte jag att vi ska äntligen avsluta där vi har börjat. Så här, vi ber att du vill välsigna de här tankarna som vi hittar i Galaterbrevet. Tala till våra hjärtan. Tack Jesus att vi får komma tillsammans så här mitt i veckan. Och vi ber att du ger oss nu en fin tid tillsammans i ditt ord. Vi ber i ditt namn. Amen.
Amen.
Galaterbrevets andra kapitel och de 10 första verserna där. 14 år senare for jag upp till Jerusalem, nu tillsammans med Barnabas. Också Titus tog jag med mig. Jag for dit på grund av en uppenbarelse och lade fram enskilt för de ansedda det evangelium jag predikar bland hedningarna. Det var väl inte så att jag sprang eller hade sprungit förgäves. Men inte ens min följeslagare Titus, som är grek, blev tvingad att låta omskära sig. Han hade berott på de falska bröder som smugit sig in, skulle han ha blivit tvungen till det. De hade näslat sig in för att spionera på den frihet vi har i Kristus Jesus och göra oss till slavar. Men inte ens ett ögonblick gav vi vika för dem och underkastade oss. Vi ville att evangeliets sanning skulle bevaras hos er. Det som ansågs betyda något, hurdana de än en gång varit, gör ingen skillnad för mig. Gud ser inte till personen. Mig ville dessa ansedda inte ålägga något mer. Tvärtom, de insåg att jag hade blivit betrodd med evangelium till de oomskurna, liksom Petrus till de omskurna. Han som hade gett Petrus kraft att vara apostel bland de omskurna, han har också gett mig kraft att vara det bland hedningarna. Och när Jakob, Kefas och Johannes, som ansågs vara pelarna, förstod vilken nåd jag hade fått, räckte de mig och Barnabas handen som tecken på gemenskap. Vi skulle gå till hedningarna till de omskurna. Bara en sak ville de, att vi skulle tänka på de fattiga, och det har jag också vinnlagt mig om att göra. De här 10 verserna här, de handlar egentligen om mötet i Jerusalem. Det var alltså ett möte som ägde rum en tid efter, eller ganska långt efter att Paulus hade kommit till tro. Han hade varit ute och evangeliserat en hel del. Men han bestämde sig för att återvända till Jerusalem för att träffa de andra apostlarna. Och vi tycker det där är lite konstigt, därför att vi lever i en tid där man kommunicerar blixtsnabbt. Liksom en sekund så vet man allt vad man behöver veta. Men det var ju uppenbarligen inte så. Utan för att ta reda på vissa saker så handlade det om att resa i flera dagar, kanske veckor, för att komma någonstans. Och det var ett helt annat sätt att kommunicera. Men han åkte till Jerusalem för att få det bekräftat att det han tror på, det han står för och det han förkunnar är samma sak som de andra apostlarna. Och vi kan börja titta här. Det är 2 saker som vi ska titta på här. Och det är att hans evangelium för det första är granskat av, eller hans evangelium blir granskat av apostlarna och ledarna i Jerusalem. Och det är de första 7 verserna här. Och i vers 1 så står det då 14 år senare. Och det är lite svårt att veta om han menar 14 år efter sin omvändelse. Eller om han talar om sitt första besök i Jerusalem. Det är lite svårt att säga. Så det är antingen 14 år eller 17 år efter han kom till tro. Så det betyder att han var förmodligen runt 50 år. Och det intressanta är att när vi ser tillbaks på historien så ser vi ju hur enormt använd Paulus blev efter det här ögonblicket. Eller efter det här mötet. Och jag vet inte hur ni tänker. Men jag vet att många människor tänker liksom att när man når en viss ålder så ska man liksom trappa ner och ta det lugnt och allting. Och så kanske det är i det normala, fysiska, världsliga livet. Men när det gäller Guds rike så ska vi inte liksom tänka i de banorna. Vi ska inte tänka att det är över, utan vi kan verkligen blomstra på ålderns höst. Och jag tänkte på det här också liksom att andlig mognad. När jag var liten så hade min pappa en kompost. Och den här komposten då liksom, helt plötsligt så kunde man gå förbi den där. Och det kändes som att de här, och det fanns pumpor där. Och de här pumporna, det kändes som att de måste ju ha växt upp liksom på några timmar eller någonting. Man tittade en dag, det fanns ingenting. Sen kom man helt plötsligt och så fanns det såna här jättestora pumpor. De måste växa hur fort som helst. Och så tänker man på en ek som det tar flera hundra år för en ek att växa upp och bli liksom så stor som den kan bli i sin potential. Så lite grann så är det också med oss kristna, att ibland så växer vi väldigt fort. Eller vissa människor växer väldigt fort, andra tar lång tid på sig. Och vi kan liksom inte jämföra, vi kan inte döma varandra på det sättet. Men Gud vet vår potential och han verkar i oss för att vi ska leva i den, så att säga. Och vårt största arbete kan mycket väl vara framför oss på ålderns höst eller till och med på vintern. Vem vet? Och jag vet inte, liksom vi kan längta efter pensionen så att vi kan bli missionärer. Vi kan liksom göra sådana saker som många människor aldrig tänker ens är möjliga. Och Gud kan använda oss på fantastiska sätt. Så vi ska absolut tänka på oss som att vi kan bära frukt året om. Om man nu ser livet som årstider. Att man kan också bära frukt på hösten och vintern, så att säga, andligt talat. Men vers 2 står det att han for dit därför att han hade en uppenbarelse. Gud hade på något sätt tala till honom för att han skulle möta de ansedda, det vill säga apostlarna, ledarna för kyrkan. Och han ville helt enkelt få det bekräftat för hans egen skull att det budskap han predikade var det rätta. Därför han predikade nådens budskap, och nådens budskap innebar att man behövde inte bli omskuren, man behövde inte följa lagen för att bli rättfärdig. Men överallt där han gick så träffade han på människor som sa att jo visst, tron på Kristus, absolut. Men du måste också bli omskuren. Du måste också följa lagen. Du måste också följa alla Mose bud och så vidare. Och han säger här att han ville få det bekräftat. Därför reste han dit. Och sen i vers 3 så säger han att inte ens min följeslagare Titus, som är grek, blev tvingad att låta omskära sig. Så det vill säga, han märkte på en gång att när det gällde apostlarna så hade de samma utgångspunkt, de hade samma övertygelse som Paulus hade. Han behövde inte omskära sig. De trodde att att hedningarna fick del av samma evangelium. Och utan att bli judar eller bli proselyter, så att säga. Men sen i vers 4 så talar han om falska bröder. Att de har smugit sig in. Och de har ville spionera på den frihet som finns i Kristus Jesus. Och jag tänkte på det här att det står falska bröder. Vilket betyder att de var troende. Därför att dels kallar han dem bröder. Man uttrycker sig inte i de termerna om de inte var troende. Och de hade uppenbarligen på något sätt fått uppgifter i församlingen. Men nu hände det så att de på något sätt fanns där. De hade smugit sig in. Och det här ordet för att den engelska översättningen brukar använda ordet stealth. Och för er som är intresserade av militär och flygplan så vet ni att det finns stealthplan, det vill säga plan som kan flyga över, eller ja, radarn upptäcker dem inte. De är byggda på ett visst sätt så radarn kan inte se dem. Och det var ungefär samma sak som hände här, att de kom in genom stealth, de kom in i hemlighet. De flög liksom över radarn, eller under radarn som man kan göra också. Och de blev inte upptäckta. Och det är just det här som fienden alltid vill göra. Att kommer man med någonting som uppenbarligen är fel, någonting som är liksom helt i motsats till det som man tror och det man står för och det man undervisar, ja, då kommer folk naturligtvis att säga nej. Men om det är någonting som är sådär väldigt likt sanningen, bara sådär en liten, liten förändring, ja, då märker man ingenting. Och det var exakt det som hände. De hade bara kommit in med små, små, ja visst, vi tror också på Jesus, vi tror också på att han dog för våra synder och vi tror att liksom tron på honom är viktig och så vidare och så vidare. Och sen efter ett tag, men ni vet väl att vi är judar, ni vet väl att ni också måste följa Mose lag och så vidare. Så att de hade smugit sig in för att spionera, och spionera betyder egentligen att liksom inspektera. Det var som en komplott. De hade kommit in, de ville på något sätt göra dem fångna. Och det är precis det här som fienden vill alltid. Att vi ska inte kunna leva i den frihet som Gud har kallat oss till. Och det är väldigt intressant att i Apostlagärningarna 15, där vi läser om Apostlagärningarna 15, där vi läser om just det här mötet i Jerusalem, i vers 11 så står det: nej, vi tror att vi på samma sätt som de blir frälsta genom Herren Jesu nåd. Och det är intressant att se här hur det här är, alltså apostlarna som säger det här, och de var alla judar, och de säger att vi judarna blir frälsta på samma sätt som de, hedningarna. De säger inte att hedningarna blir frälsta på samma sätt som oss. Alltså de var så införstådda med att Guds frälsningsplan var för alla människor att de satte hedningarna före sig själva och sa att de har fått del av frälsningen och vi har del av samma frälsning. Men det här var ingenting som hände automatiskt, därför att den första kyrkan var extremt fördomsfull. Och det skulle dröja en hel generation egentligen innan de här judarna kunde släppa den här tanken på att hedningarna på något sätt var några grader sämre än vad de var, därför att de var ju inte judar. Men sen i vers 5 så står det här att men inte ens ett ögonblick gav vi vika för dem och underkastade oss. Vi ville att evangeliets sanning skulle bevaras hos er. De gav inte efter. Det vill säga, det fanns falska bröder där. Apostlarna var det inga problem med. Men i församlingen så fanns det vissa människor som propagerade för de här sakerna. Det var de som hade kommit in i hemlighet. Det var de som ville spionera på den här friheten. Det var de som ville föra dem in i slaveri och fångenskap, andligt talat. Så att de skulle liksom leva under falska bördor. De fanns där. Och säkert, om de hade fått bestämma, då hade de sagt: Titus kommer inte in här om han inte är omskuren, och så vidare. Men de gav inte efter. Och i vers 6 så ser vi här att de som ansågs betyda något, det vill säga apostlarna, hur de en gång varit gör ingen skillnad för mig. Det vill säga, Paulus brydde sig inte. Han hade själv varit en rättrogen farisé. Han hade själv förföljt församlingen. Han hade själv levt ett liv som var allt annat än bra. Men han sa, det spelar ingen roll vilka de här människorna är. Nu har Gud rest upp dem i den här ställningen, i den här positionen. Och han ville lyssna till dem. Gud har inte ansenlig till person. Han kan utvälja vem som helst, kalla dem för att göra en tjänst i hans församling. Och så säger han att dessa ansedda, de vill inte ålägga något mera. Det vill säga, det evangelium som Paulus predikade, det räckte. De var fullt och fast medvetna om att det var samma evangelium som de trodde på. Och i vers 7 står det att tvärtom, de insåg att jag hade blivit betrodd med evangelium till de omskurna, liksom Petrus till de omskurna. Och vad detta resulterade i, att apostlarna i Jerusalem skrev brev som skickades runt till alla församlingar i den kända världen. Vi läser om det i Apostlagärningarna 15 och verserna 22-35. Och då säger han bara att de skickade alltså runt brev att den här Paulus som reser runt, vi har fullt och fast förtroende för honom. Han predikar exakt samma budskap som vi gör. Ta emot honom. Han går till hedningarna, vi går till judarna. Så är fördelningen. Och vi vet att i den protestantiska traditionen så har man förstått att rättfärdiggörelse inte kommer genom lagen. Och vi ser att det var någonting som avgjordes redan här. Så när Luther kom för 500 år sedan och sa det här, så var det inget nytt budskap. Det var egentligen att han gick tillbaks till det som det står om i Apostlagärningarna 15. Det vill säga det här mötet i Jerusalem. Men det är alltid så att när fienden förlorar någonting, då laddar han om, ändrar sin taktik. Och förut hade de sagt att för att bli frälst, för att bli rättfärdiggjord, så måste du göra alla de här sakerna, bli omskuren, följa Mose lag etc. Men nu var den frågan inte längre en fråga, därför att det hade avgjorts på det här apostlamötet i Jerusalem. Paulus hade blivit godkänd med sitt budskap. De skickade brev till alla församlingarna runt om. Men nu började man istället att förväxla rättfärdiggörelse och helgelse. Rättfärdiggörelse är ett beslut, ett domstolsbeslut, att en människa tror och Gud räknar den människan som rättfärdig. Helgelse är en livslång process. Det är min tillväxt i Kristus. Och vi ser nu hur de här, ska vi kalla dem lagivrarna, de byter lite taktik. Och det är det som hela Galaterbrevet handlar om egentligen. Man förstod att man hade blivit rättfärdiggjord genom tro, men man trodde att man skulle bli helgad och växa i sin tro genom att lägga till de här laggärningarna. Så samma fångenskap, alltid någonting som man ville föra in och på något sätt urvattna nådens budskap, som är gäller både rättfärdiggörelse och helgelse. Så han hade alltså sitt budskap granskat av apostlarna i de första 7 verserna, och vi ser att det blev godkänt. Nu ser vi i verserna 8-10 att det blir godkänt. Först granskat och sen godkänt. Och officiellt godkänt. Och i vers 8 står det att han som hade gett Petrus kraft att vara apostel bland de omskurna har också gett mig kraft att vara det bland hedningarna. Så vi ser här hur det var en uppdelning som gjordes. Apostlarna hade auktoritet. Och det var inte bara att de hade vissa gåvor som de kunde bruka, men de hade också en sfär av inflytande. Det vill säga territorialt. Och det finns en rörelse nu som jag tror att den går under namnet NAR, New Apostolic Reformation. Och det fungerar väl på, nej, inte riktigt på svenska, men det är intressant därför att den här rörelsen, den talar om att problemet som kyrkan har idag, det är att vi inte har några apostlar. Och så har man då återinsatt apostlaämbetet, och nu har kyrkan kraft och auktoritet. Och det här är en jättestor rörelse, och även då inte alla människor kanske har hängivit sig åt det här fullt ut, så är man influerad av det. Det finns inga apostlar idag. Därför att en apostel är en person som var nummer ett, personligen kallad av Jesus Kristus. Nummer två, hade sett hans uppståndelse. Och de var utrustade med speciella gåvor för att lägga en grund i den första tiden och etablera den första församlingen. Efter apostlarnas död har det inte funnits några apostlar. Men i en sekundär mening, därför att apostel betyder en budbärare, så är vi alla apostlar. För så fort jag bär ut evangeliet, även om det är bara utanför min egen dörr, så är jag en apostel. Men det är en sekundär mening. I den primära meningen finns det inga apostlar idag. Så i vers 9 så står det att... Och när Jakob, Kefas och Johannes, som ansågs vara pelarna, förstod vilken nåd jag hade fått, räckte de mig och Barnabas handen som tecken på gemenskap. Vi skulle gå till hedlingarna och de till de omskurna. Så han blev godkänd av Johannes, Petrus och Jakob. Och den Jakob som omtalas här var inte Johannes bror. Han blev faktiskt dödad i Apostlagärningarna 12, strax innan det här hände. Utan Jesu halvbror som blev ledare för Jerusalemkyrkan. Och det är så häftigt, för under Jesu liv så trodde man inte på honom. Kommer ni ihåg? Liksom att hans egen familj trodde inte. Men efter uppståndelsen så kom alltså hans bröder och hans hans familj till tro. Och Jakob var här alltså ledare för församlingen i Jerusalem. Och jag älskar här att det står att de insåg vilken nåd jag har fått. Han berättade naturligtvis om sitt liv som farisé. Han var den främste förföljaren av församlingen. Han hade haft ett möte med Gud. Han hade blivit kallad. Han hade blivit utrustad för att bli en apostel. Så det är ganska häftigt att se vad som hände här. Och nu ser vi hur de förstod hur viktig Guds nåd är. Inte bara att bli frälst, men också i kallelsen. Att denne Paulus blev använd på det sättet. Och sen i vers 10 så står det att bara en sak ville de. Att vi skulle tänka på de fattiga. Och det har jag också vinnlagt mig om att göra. Och vad var det de sa? Liksom, sa de att en del av evangelium är faktiskt att ni tänker på de fattiga. Så det är tro på Jesus Kristus plus att hjälpa de fattiga. Nej, det är inte det han säger. Han säger att Jesus säger att de fattiga har ni alltid bland oss. Evangelium är inte att hjälpa fattiga. Evangelium är att berätta att människan är en syndare och behöver bli frälst. Och det blir man genom tron på Jesus Kristus. Punkt slut. Men han säger, som ett resultat av detta, av ren tacksamhet, så låt detta liv flöda ut i er. Och tänk på de fattiga var ni än går. Och han höll med om detta. Och de ville också göra det. Så jag tänkte på, vad har hänt sedan dess? Det här mötet slog fast en gång för alla att frälsningen är av nåd genom tro, punkt slut, ingenting annat. Vad har hänt? Det dröjde inte mer än några årtionden efter apostlarnas död. Johannes dog förmodligen runt 95 eller någonting sånt, eller Uppenbarelseboken skrevs år 95 och han dog strax efter det. Men väldigt snabbt efter det så upptäcker vi att man ersatte omskärelsen med barndop i Hermasherden och Justin Martyren, Augustin, kyrkomötena, Thomas Aquinas, Martin Luther, alla förespråkar barndop. Och alla tror att den har någon slags del av frälsningen. Så den här omskärelseiven som fanns i den här generationen som vi läser om, den ersattes väldigt snabbt med barndop. Och man liksom gav det någon slags roll i frälsningen. Och i Titus 3:5 står det att han frälste oss genom ett bad till ny födelse. Och jag tror att i någon svensk översättning som jag läste en gång så tror jag de översatte det, om det nu var detta skrift eller någonstans, genom dopordet. Wow! Genom dopordet så har ni blivit renade. Det är ren villfarelse att säga detta. Dop har ingenting med frälsning att göra. Man kan döpa barn, men det är inte bibliskt. Man döps när man har kommit till tro, inte tvärtom. Man döps när man är vuxen och bekräftar den frälsning som Gud har gett oss. Och om vi bara avslutar här med att slå upp Apostlagärningarna 2 och vers 38. Ska vi ta oss an ett ganska svårt skriftställe som många läser, blir förvirrade. Men om man ser det i sitt sammanhang så blir det väldigt intressant. Apostlagärningarna 2, 38, och vi kan läsa 39, 40, 41. Så med början i vers 38 kapitel 2 Apostlagärningarna. Petrus svarar dem: omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då ska ni få den heliga ande som går. Wow! Den här versen har många använt och säger att ja, men okej, här ser vi ju att dopet är till syndernas förlåtelse, och det är också genom dopet som vi får den heliga ande. Men låt oss se på sammanhanget. Först och främst, vi gör aldrig en lära av det som skrivs om i apostlagärningarna. Varför? Jo, därför att apostlagärningarna tillsammans med evangelierna är historieböcker. De är inte ämnade till att lära ut bibliska doktriner och läror. Det betyder inte att de är mindre inspirerade. Det betyder inte att de är sanna. Men det betyder att det inte är huvudsyftet. Så att om vi hittar någonting här som inte förklaras och beskrivs och bekräftas senare i skriften, det vill säga epistlarna, då måste vi vara väldigt försiktiga att inte bygga en lära enbart på de här verserna. Så låt oss nu se bakgrunden. Vilka är det Petrus talar till? Det är judarna. I Jerusalem. Vad är det som har hänt? Judarna har alldeles innan det här händer stått och skrikit: korsfäst honom, korsfäst honom, korsfäst honom. De trodde på sina ledare, fariserna, Sanhedrin, de ledande i Israel. De hade övertygat romarna att han var en person som hade satt sig upp mot romarriket. Han hade blivit korsfäst. Deras generation, står det i Matteus 23:36. Det vill säga den generationen, Matteus 23:36, står det, har blod på sina händer. Det vill säga de var så ansvariga för vad de hade gjort. För ingen generation var så privilegierad att ha vetat om sanningen som de var. Men ändå så skrek de korsfäst honom och fick honom korsfäst. Och nu är det intressant att se att alla de här i Apostlagärningarna 2:5, alltså några versar innan, ser vi att de var fromma män, det vill säga de var frälsta enligt Gamla testamentets sätt att bli frälst. De hade trott, de hade blivit rättfärdigförklarade. Men den heliga ande gavs här i Apostlagärningarna 2. Det andra vi ser är att alla var judar eller proselyter, det vill säga de hade hedningar som hade blivit judar. Hedningarna fick anden på en gång, men judarna var tvungna att bli vattendöpta först. Och varför? Det var en speciell förbannelse som vilade över just den här generationen som korsfäste Jesus. Och låt nu läsa: till er gäller löftet, vers 39, och era barn och alla de som är långt borta, så många som Herren kallar. Också med många andra ord vittnar han och uppmanar: låt er frälsas från detta bortvända släkte. Och här talas det inte om frälsning i andlig bemärkelse, utan i bemärkelsen att denna generationens judar var tvungna att officiellt avsäga sig sin relation med sitt eget folk som alldeles nyss hade korsfäst dem. Och egentligen så är det så här att om de hade trott som nation så hade han satt upp riket. Därför han säger vid ett annat ställe att då ska tider av vederkvickelse komma. Det vill säga att han hade satt upp sitt rike. Riket blev erbjudet, men de förkastade honom. Han blev korsfäst. Men även efter hans uppståndelse, även efter att församlingen hade startats, så verkade det som att han gav judarna en chans under 40 år, en generation, att omvända sig som nation. Individer trodde hela tiden. Individer tror idag också. Men som nation kunde de ha blivit omvända och han hade satt upp riket. Så det vill säga, deras dop här var ett måste för identifieringen med denna kristna tro. De var tvungna att officiellt avstå från det som de hade gjort sig skyldiga till, nämligen att blodet hade kommit över dem för att de hade korsfäst Jesus. Där har vi förklaringen. Och så Apostlagärningarna 2 är helt enkelt ett nytt erbjudande till nationen Israel att ta emot Messias. Och under de här 40 åren så stod dörren öppen. Och han hade satt upp riket om nationen vänt sig. Och vi ser också i Apostlagärningarna 3, verserna 19 och 20, att det här löftet upprepas. Det står, men Gud har på... Nu ska vi se. Ångra er därför och vänd om så att era synder blir utplånade. Och tider av vederkvickelse kommer från Herrens ansikte. Och lyssna nu. Och han sänder Messias som är bestämd för er, nämligen Jesus. Så att erbjudandet låg hos nationen, men det togs inte emot. Så Bibeln räknar omskärelse och dop på det sättet som en gärning. En del menar att tron också är en gärning, men det finns en viss skillnad. Omskärelse och dop är fysiska händelser som utförs genom fysiska handlingar av människor och kan observeras av andra. Tro är inte det. Det är hjärtats tro. Man kan inte räkna tron som en gärning. De här symbolerna, de bekräftar inte den andliga verkligheten som de representerar. Det vill säga att de lägger ingenting till. Om jag har trott så döps jag därför att jag vill visa det som har hänt inom mig andligen. Jag följer honom i dopet utåt som ett vittnesbörd. Men det förändrar ingenting. Jag blir inte mer frälst. Jag blir heller inte mindre frälst om jag inte gör det. Men det är ändå någonting som Bibeln uppmanar för vittnesbördets skull. Och Paulus var radikal, men han var inte rebellisk. Och han ville få sitt evangelium godkänt. Han gick därför tillbaks till Jerusalem för att träffa de ansedda, det vill säga apostlarna. Och han fick också göra det. Och han fick det bekräftat. Det är det samma budskap, det är det samma nådesbudskap som ni har fått. De trodde på det, de granskade hans budskap och de godkände hans budskap. Och de skickade brev till alla församlingarna. Och en gång för alla blev det avgjort i den apostoliska tidsåldern att frälsningen är genom nåd, men väldigt, väldigt snabbt. Så lyckades de förändra sin strategi. Och det är det vi ser också i Galaterbrevet. Att nu kom de in med lagen på helgelsen. Det vill säga när det gäller att växa som troende. Och vi känner igen det här liksom. Ja, man är frälst av nåd. Men sen är det någonting som man vill introducera. Det är någon som har kommit in. De falska bröderna som kommer in genom liksom hemligheten här. Man flyger in under radarn. Man märker det inte. Och de vill spionera på våran frihet för att på något sätt föra in någonting som gör att vi kan leva i andlig fångenskap. Men i Apostlagärningarna 15:9, vi kan avsluta med den versen, så står det: han, det vill säga Gud, gjorde ingen skillnad mellan oss och dem sedan han genom tron har renat deras hjärtan. Så här ser vi att alla är ett i Kristus. Det står det också i Galaterbrevet 3:28. Så när det gäller frälsningen så finns det ingen skillnad. Det fanns en skillnad på Gamla testamentets tid. Gud utvalde ett folk, judarna, för att uppenbara sig själv för världen. Och frälsningen kommer genom dem. Men när Kristus kom och uppfyllde allt det som judarna hade lärt sig i Gamla testamentet, då gick evangelium ut till alla. Och församlingen gör ingen åtskillnad mellan judar och hedningar på något sätt. och alla blir frälsta genom samma tro. Och det är 100% genom nåd, och det är bara genom tron som detta är möjligt. Så det här var vad Paulus sysslade med här i de här versarna där i Galaterbrevet 2:1-10. Det var Paulus evangelium, och det var inte hans eget evangelium, utan det var det evangelium han hade fått från Herren. Men det var också samma evangelium som de andra apostlarna hade fått när de vandrade med Jesus. Och detta blev bekräftat här i Jerusalem. Herre, vi ber att du välsignar de här tankarna i ditt namn. Amen.